Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt, butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oscar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samse Samse, J. Lindeberg och Filippa K.
Det är riktigt.
Hugo och Biro, jag vet inte riktigt vad ni har för relation till kostymen, men jag känner att den är speciell hos mig. Jag älskar ju J. Lindeberg. Har två blåa och en grå. Sitter perfekt.
Så är det verkligen när det gäller J. Lindeberg.
Och nu är det ju dags för sommarens alla festligheter. Bröllopsinbjudningarna kanske börjar rulla in. Ni kanske ska gå på en studentmottagning. Eller ja, födelsedagsfest. Midsommar. Mm. Det är då Volt kliver in i handlingen. Eller rättare sagt, du kliver in i Volt-butiken. Eller som Hugo, surfar in på voltfashion.com.
Gillar online, va?
Ja.
Så är det ju. För alla som följt podden tar vet ju att jag har ju en, ska vi kalla det något, speciell relation till kostymer.
Ja, speciellt efter dina år i tv, va? Bara premium varumärken där.
Ja, men så var det ju. Det blir en sorts ritual när du tar på dig en kostym där kvalitet och passform är allt. Dessutom är det ju så att bära en kostym är ju en högtid i sig. Du klär inte bara upp dig för dig själv utan även i respekt för andra, och det är fint tycker jag.
Ja, men lite som när Milan-spelarna kom till Göteborg på 90-talet, va?
Exakt så.
Jag minns när jag tog studenten och skulle handla en kostym. Kanske inte blev den bästa passformen då för man hade ju noll koll, men nu med Volt slipper man ju oroa sig över det. Med cirka 40 butiker i Sverige, från Luleå i norr till Malmö i söder, så vet man att det kommer finnas något du kan bära med dig och göra det länge. Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också.
Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör Studio Allsvenska möjlig och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Ja, då är det ett sant och varmt nöje att hälsa alla varmt välkomna tillbaka ner till källaren på Nyheter 24 där vi sitter jämt nu till. Faktiskt, eller hur?
Ja, nu är det ju snart dags för allsvenska säsongen, så att då ökar vi tempot.
Exakt, vi ökar tempot, vi ökar takten. Och så kör vi väldigt mycket AIK. Vi har ju haft Daniel Sundgren tidigare i veckan idag här hos oss. Hoppas ni har haft möjlighet att lyssna eller och kolla på det programmet. Och idag har vi då AIKs sportchef Björn Westerum här. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur är läget?
Det är bra. Som AIK är det bra, som sportchef är det okej. Vi fick en tråkig skada på en spelare igår, vilket gör att man smärtas med honom såklart. Värdelöst på alla sätt. Ung och bra och på på alla sätt begåvad ung man som får ett brott i sin karriär, vilket är värdelöst.
Vad var det som hände i Nyholm match mot Örebro igår där?
Ja, precis. Ett mer eller mindre hopslag kan man säga som renderar i ett en ganska tråkig skada. Vi har inte fått helt fastställt än vad det är. Det är därför jag svamlar lite. Så att vi avvaktar på doktorns diagnos innan vi säger exakt vad det är för någonting. Så att där är vi med det, och det i sin tur då får ju en del konsekvenser i ett trupparbete. Fönstret är fortfarande öppet in för oss, så att vi kan ju fortfarande agera, och då måste man jobba på natten när man kommer hem och börja fundera tillsammans med tränaren och se vad gör vi nu då av det här för att vi ska bibehålla farten i det vi håller på med.
Vad gör ni då? Vad kommer det bli, tror du?
Ja, jag tror att vi än så länge lägger ett väldigt brett pussel, både där vi inventerar de interna alternativen, det vill säga de yngre spelarna som vi har i AIK eller som är utlånade till Vasalund, som är vår samarbetsklubb. Vi tittar också så att säga, relativt lokalt i Stockholm, vilka alternativ finns, det vill säga, så här, stabila alternativ som går väldigt, väldigt fort att anpassa socialt. Och sen så har du ju kategorin internationella spelare då som är tillgängliga på ett eller annat sätt. Jag tror inte att det är så troligt att AIK går in i det här läget och köper loss någon spelare för en massa pengar, utan Jesper kommer komma tillbaka och vi kommer att skaffa oss en plan för det. Så det här handlar mer om att först och främst hitta en bra konkurrenssituation och slagstyrka 2018 i backlinjen.
Men visst hade ni också tagit in, var det Linus Malmborg på träning här ganska kort innan också?
Ja, så är det. Linus har varit med och tränat utifrån att Nils-Erik Johansson då har tvingats sluta. Och det i sin tur har gjort att vi blir väldigt fattiga på vänsterfötter i vår trebackslinje. Och då finns Linus i samarbetsklubben Vasalund. Och då har det varit ett naturligt sätt att inventera honom såklart, men också göra våran träningsvardag bättre.
Men du berättade tidigare när vi traskade ner i källaren just när det gäller Jesper Nyholm att agenterna börjar ringa. Du behöver inte annonsera något, de hör av sig, de fattar att du kommer liksom behöva. Hur funkar det? Liksom? Hur många dörrar kan man hålla öppna åt vilka håll? Och hur ser fokus ut på att leta nya?
Ja, det blir ju så. När det händer en sån här akut sak så är det ju som att öppna alla kranar. Ja. Liksom. Så det bara forsar ju överallt nu. Mm. In med alternativ, spelare, kontraktslängder, fria spelare, spelare som sitter under avtal. De flesta som hör av sig har ju ganska bra koll på vad borde vara det de söker. Så det är liksom en selekteringsrunda gjord på något sätt innan det landar hos mig. Sen får jag in det. Vår chefscout får in det och sen gör vi ett arbete och sen presenterar vi det för tränaren och sen så tar vi resonemanget därifrån att men vi går nog den här vägen. Liksom. Så att så ungefär ser cykeln ut.
Om man tar bara, vi ska gå in på fakta utan strax, men bara en kort fråga om hur du jobbar lite. Vi kommer komma tillbaka till det mer sen, men det finns ju andra klubbar i den här stan som har haft slitningar när det gäller skillnad mellan sportcheftränare och men ni vet och sådär. Hur är det här konkreta läget då när det gäller nyomskada och så? Hur tätt jobbar du med Rickard Norling om det här? Hur arbetar ni liksom?
Nej, extremt tätt. Det är därifrån jag kommer nu. Vi har suttit en timme nu på morgonen och benat upp exakt vad det är vi liksom, vad blir våran inriktning. Sen betyder det inte det att vi bara gör jobbet på det sättet, för att vi vet att saker och ting kan liksom förändras under resans gång och det kan dyka upp alternativ som vi kanske inte riktigt hade sett framför oss innan, så att vi vill inte måla in oss i något hörn, men vi vet ungefär vilken riktning vi ska gå och där är det viktigt att det finns en samsyn mellan tränaren och sportchefen. Det spelar ingen roll vad jag bär in, om han känner att det här är inte liksom mitt sätt att jobba eller det jag tror på över tid, då tappar ju spelaren värde direkt. Så att det, för mig är det helt väsentligt att den relationen funkar.
Mm. Och matchen i sig, vad tycker du om den mot Örebro igår?
Ja, den var fantastiskt bra ända fram till skadan. Då spelade vi på ett sätt som vi vill göra och tycker att vi var totalt överlägsna. Sen så är det klart att det händer saker i huvudet och i öronen när det händer såna här saker. Man får synintryck, man får hörselintryck som gör som man inte vill ha med sig. Så det påverkar spelarna väldigt mycket. De fick dessutom en utvisning i samband med det här, vilket gör att matchen blir väldigt, väldigt hackig fram då till halvtid. Sen tycker jag att matchen får en lite liksom tydligare struktur i andra halvlek, men det blir fortfarande relativt mycket spela av matchen mer än att liksom gå för det som vi försökte göra, men jag tycker inte riktigt att vi klarade det.
Men det där är intressant, vi har en bild också upplagt på när skadan sker här, men det du säger där, det är någon form av liksom nästan kollektiv mental grej som händer. Kommer de andra grejerna upp också då? Nils-Erik Johansson och alla de där, finns det med i tankarna när det här händer också? Eller?
Ja, det tror jag att det gör. Alltså, fan, det är ju, vi är människor och det är klart att alla intryck som vi har varit med om på olika plan och det som vi liksom hela tiden, det blir väldigt mycket både långt och kort. Hur ska vi liksom, okej, okay, vem ska in nu då? Okej, okay, nu kommer Alexander Milosevic in. Bra där, kul. Han är redo, inga problem. Fan, han har inte spelat på länge. Och så, det blir många tankar i väldigt så här, mikroperspektiv. Och sen lite större då. Vad händer nu med laget? Ja, just det, fönstret är öppet. Vad händer med Jesper? Hur mår han? Hur mår hans familj? Hur mår hans tjejer här? Hur tar vi hand om dem? Så det blir så många, många, många tankar. Mm. Och spelarna då tror jag liksom har ju det här också. Mer perifert kanske än vad jag har som sitter med hela bilden. Men det är inte så jävla lätt för dem heller. Sen kan ju de ha egna traumatiska upplevelser av liknande saker som har hänt förut som färgar dem i den situationen. Så att det är väldigt svårt att säga att nu ska vi vara professionella här och bara lägga det här åt sidan och så tar vi det imorgon till frukost. Mm. Det funkar inte riktigt så tyvärr.
Faktaruta, bara kort också, det här matchstället ni har, vi var ute och körde en liten grej på den på Facebookgruppen och fick rätt mycket reaktioner och det var väl både högt och lågt. Det är ju det där helt svarta. Vem kom på den grejen? Det är ju helt briljant.
Ja,
det måste man ju ge er alltså. Shit, vad snyggt det.
Ja, det är fint som fan. Det är ju ett samarbete mellan AIK och Nike då, som är ny klädsponsor i AIK. Och de har tagit fram en försäsongskollektion som det heter.
Ja.
Och så jobbar vi med den nu under det som är försäsong. Och sen så...
Blir det inget i serien nu?
Nej, det tror jag inte att det kommer bli. Då blir det nog en mer traditionell matchtröja så där...
Där man ser vad det står kanske.
Där man ser vad det står och de som betalar ganska dyra pengar för att få sitta på den matchtröjan syns och lite sånt där. Så det finns ju sådana aspekter i det också, men det är väl få matchtröjor som har fått så mycket uppmärksamhet.
Ja, framförallt försäsong. Jag tror den var toppade någon Nike-lista till och med.
Ja, det kan jag tänka.
Ja, det blev världskrig kändes som där ett tag.
Ja.
Så nej, men all cred till den.
Ja, absolut. Nej, jag tänker inte ta på mig någonting.
Nej. Så, utan, bara så.
Men bra jobbat.
Ja. Henrik är ju faktarutansvarig som vi brukar säga.
Exakt.
Vill du sköta den delen?
Ja, men jag
också
kan köra.
Ja, det blir
för de som inte vet hur gammal du är.
Ja, jag är 46. Är jag idag.
Vad är du, 72?
Ja.
Det är ju samma ju. Shit, har gått bättre för dig än för mig då?
Nej, det tror jag inte.
Faktiskt.
Du sitter ju i Roma, tror jag.
Ja, det är riktigt. En dag som denna är det ju skönt. Ja, fortsätt.
Familj?
Ja, verkligen. Jag har tre barn. Ett fjärde på väg nu i april. Och en fantastisk blivande fru. Mm.
Någon som lirar fotboll?
Mellansonen spelar fotboll, den äldsta spelar hockey och den minsta spelar allt. Mm. Än så länge, men han bara fyller tre nu. Så att det...
Okay. Är det samma fru till alla barn?
Nej, det är inte. Två första hade jag en annan.
Okay. Mm.
Är det någon talang där? Är det någon som kommer gå långt?
Det är svårt att säga. Jag tycker att alla har liksom sin inriktning. Det som är roligt är att de är väldigt drivna i det, att de kör sådär. Den stora sonen är då hockeyfanatiker och han ser jag inte speciellt ofta, vilket jag ser som ett bra tecken på att han liksom, han behöver inte mig i den processen för att liksom bli bättre och driva det där själv, vilket jag tror är en viktig förutsättning. Det finns ju såklart exempel på föräldrar driven framgång också, men jag tror väl kanske inte riktigt att det är övertygande.
Du är lite mer som Gary Sunger som precis. Daniel berättade igår. Han gillade inte alls sådana föräldrar som var på för mycket, utan han förespråkade att man skulle liksom vara där för barnen mycket mer. Och det hade passat Daniel jättebra.
Ja, ja men jag tror det. Och alltså, det är ju så. Hittar man inte sitt eget driv i det där, det är väldigt svårt att göra saker för någon annan. Liksom. Det blir lätt så. Och det känner jag direkt. Är jag där för ofta och för mycket, då ser jag hur de liksom börjar titta efter mig. Så ja. När de gör bra eller dåliga saker. Det är inte min bekräftelse. Den måste de hitta i sig själva. Mm.
Var bor du någonstans?
Sundbyberg.
Mm. Vad kör du för bil?
Volkswagen som övriga allsvenskan.
Bra.
Vad har du för lön?
Jag har 75 000 i månaden.
Mm. En bra allsvensk lön. Det är nästan som snittet då för spelarna ungefär. Vad vi har hört.
Ja, jag har ingen sign-on att luta mig mot dock. Men det är väl helt okej. Ja.
Kommer Ergan Sengen ha en bra sign-on tror du?
Ja, det hoppas jag för hans skull. Det är väl så. Det är ju svårt det där med liksom kategorin äldre spelare, vilket han faktiskt är. Det är ju, klubben betalar ju, allt som oftast betalar man också för att kunna få tillbaka pengar på något sätt. Och i det här fallet så är det här kan man ju bara egentligen få tillbaka poäng. Mm. Ja.
Speciellt för Hammarby som kanske inte kan räkna med ytterligare publik med tanke på att de redan kanske ligger bra där också. Annars om man jämför med till exempel Kim Källström i Djurgården som kanske lockade extra säsongskortköpare eller något sånt där också. Då kan man ju kanske räkna lite på det om man ska betala en sign-on. Men intressant att du tar upp och sign-on. Har det liksom blivit en större grej de senaste åren i ditt jobb?
Så jag tror att man betalar ungefär lika mycket för en övergång. Sen så är det mer en liksom, fördelning av den där summan som vi pratar om. Är det en spelare som inte står under avtal, ja, då blir det ungefär liknande pengar fast det fördelas liksom, på agenten som då gör jobbet för att få spelaren till klubben och spelaren själv får en större del utav den som då normalt sett kanske hade gått som övergångssumma till en klubb. Mm. Så att jag hörde en historia om en hockeyspelare i Frölunda som skulle omförhandla sitt avtal. Då sa han att sportchefen i Frölunda sa att ja, men du måste förstå att vi har liksom en kaka till hela spelartruppen och den delar vi mellan oss. Det är inte så att liksom, och då är det den här tårtbiten vi kan erbjuda dig. Ja. Då satt han tyst relativt länge och så sa han baka större kaka.
Och fan, du har inte fått höra det ännu.
Inte än.
Alltså, det ligger ju en del i det. Han har ju en poäng. Ja. Fan vad stort då. Alltså. Finne också. Gilla mig.
Tre till här då. Ditt dyraste nyförvärv.
Bra fråga. Mitt dyraste nyförvärv.
Vet du den men vill inte säga?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag sitter och försöker gå igenom i skallen vad som är så. Vi pratar väldigt modern tid skulle jag säga att den spelaren som vi kanske plöjde ner mest pengar i under de här senaste fönstren är Nicola Stefanelli.
Ditt bästa nyförvärv då?
Oj, ja.
Borde ju hänga ihop men inte alltid det gör kanske.
Nej, ja under 2017 så kanske det var det. Ja, han var faktiskt. Väl den som så här, sparkade in 9 bollar för oss under hösten vilket gjorde att vi fick ett...
Men du har ju ändå varit i klubben länge nu liksom.
Ja, exakt. Men,
och det behöver inte vara pengamässigt utan det kan vara känslomässigt. Nej, för det är klart att, fått ut.
Det är ju svårt för mig att säga att det inte är Alexander Isak. Mm. När vi tar en spelare från liksom, U16 och så lyfter vi upp honom och så tjänar vi... Liksom, jättemycket pengar på honom, då är ju det ett fantastiskt nyförvärv. Ja. Så är det ju. Eller när vi tar Daniel Sundgren från Degerfors för ingenting och så blir han liksom en på något sätt kulturbärare. Det är ju jätteviktigt liksom. Ja. Så att det är så olika beroende på vad spelarna värvas in i för roller. Skulle jag säga.
Men det är ju Sundgren eller Isak då, du kanske känner det.
Ja, det är ju spelare som ligger liksom nära hjärtat, det blir ju så. De lokala spelarna har ju den förmågan att hamna lite närmare hjärtat än de som man liksom köper för att komma hit.
Det finns andra värden liksom.
Det.
Det konstiga förslaget på spelare som du har fått från en agent.
Alltså det, ja... det kan man ju fråga sig. Det är ju på olika nivåer. Ibland så får man ju sådär spelare som man funderar över. Så här, vad är det här för någonting? Ja. Jag har i telefonen, så jag kunna visa sen vid något tillfälle. Liksom, nivån ibland, hur dåligt det är. Vilket är fascinerande. Hur man liksom, med vilken självbild erbjuder man saker. Så är det ju.
Men vad kan det vara för till exempel?
Nej, men alltså bara dåligt. En gammal tjock man som vill spela fotboll. Sådär. Ja. Det är ju för dåligt bara. Ja. Så. Och det kan ju se väldigt, väldigt otroligt pajigt ut i de här presentationsvideosarna som de oftast då skickar.
Nej, men vad
fan? Ja. Är det hemskt?
Vad är det? Börje radhuset bredvid står
och jonglar. Ja, lite så. Och liksom sådär, lägger kameran så här och så tar de bort gräset lite framför kameran så att inte det ska störa. Och så går du ut, skjuter någon frispark 8 meter över och får gå och hämta bort. Alltså det är sådär så att man, ja, det är inte bra.
Han har hållit på AIK hela sitt liv, kan han få på mig?
Ja, men lite så, men kom igen då. Sådär. Så att, ja, ett stort
underbart.
Men ja. Det har ju varit mycket rykten kring så här, riktigt stora spelare kring AIK också genom alla år. Det har varit allt från så här forumrykten till Forlan till Figo för att han har en svensk fru. Liksom. Har du fått någon sån superspelare som du har sagt, den här vill vi, alltså vi lägga i AIK?
Jag tror att jag har sagt det vid något tillfälle förut, men Beckham hade ju någon idé om att han skulle ta sitt varumärke mot Skandinavien. Ja. Och då var det ju Köpenhamn eller Stockholm. Och då var det Stockholm som verkade bli liksom inriktningen. Ja. Vi kom inte så mycket längre egentligen än så. Då var det, eller det var två ställen han kunde tänka sig att göra det här. Antingen i Argentina, ja, i Buenos Aires eller då i Stockholm. Och då började man skissa på en sån idé och då skulle han spela då för att bygga sitt varumärke och allt sånt där. Och frun skulle hit och göra en del saker. Men sen så dök ju hela den här MLS-grejen upp. Mm. Och då tog det liksom vändningen att nej, han ville bli klubbägare istället. Så att han la ner sin spelarkarriär. Men i det där brytet så hade vi kontakter, inte direkt, absolut inte direkt. Men runt honom som gjorde att det i alla fall fanns en känsla av att det skulle kunna bli ett möte.
Ja. Men vad hade du tänkt? Hade du velat ha Beckham i laget? Liksom?
Jag hade väl haft mötet. Ja. Ja, men varför inte? Mm. Där och då. Sen får inte bli för liksom, så här, pajigt. Och
ja, Globetrotters.
Ja, men precis. Någon gammal stofil som man rullar ut på planen.
Liksom. Men vilket år ungefär var det här? Han var ju bra rätt sent.
Ja, ja, alltså, nej, det här var inte... Det här var...
Var det efter Milan typ? Eller var det där omkring?
Ja, det måste ha varit. Det måste ha varit. Mm. Så att det var liksom, det var fortfarande en realistisk fotbollsplan så där, att kunna vara en del av. Så att det hade varit coolt. Mm. Forlan har vi absolut haft diskussioner runt och med. Han är ju en sån spelare som liksom, hans namn figurerar ganska mycket i agentkretsar. Och så där är det ju, det är ganska ofta som jag tror att det är många klubbar som blir kontaktade, så att det är ganska sällan man känner sig så jätteexklusiv. Men däremot i såna här situationer som med Beckham till exempel, då var det nog bara vi som var intressant utifrån den nivån som vi fanns på i Stockholm. Liksom. Ja. Så då hade vi nog varit liksom, ensamma.
Ja. Det är intressant att de här galna ryktena ändå, det finns någon typ av sanning ibland i det då, även fast
det är både bra och dåligt kan jag säga, för att ibland så finns det ju verkligen inte det och då får man jobba mot det. Men
det är blivit en galen fotbollsvärld på så sätt liksom. Med tanke på, jag tror att det var väl Häcken som landade Forlans kompis, vet han, mittbacken där. Nu har jag tappat namnet på honom bara för det. Efter VM.
Ja. Som man nära går dit, ja.
Ja, som precis. Nej, men han gick dit, tror jag. Han spelade en halv säsong eller något. Det var slut på fakta.
Ja, vi går in på ekonomi och silly season-delen då, som vi har. Och första frågan i det segmentet är hur din kontakt ser ut med andra stora lags sportchefer. Liksom. Vilken relation har ni? Är det olika beroende på vem det är och sådär såklart. Men träffas ni och hänger och tjötar eller är ni bittra fiender eller mittemellan? Ja.
Nej, jag tycker att vi är man har en jävla respekt för jobbet. Så där, att man förstår, har man jobbet så inser man väldigt krasst att så här, okej, det här, oavsett vilken tröja jag nu liksom representerar, så är det ett satans hårt jobb. Jag har mina liksom kritiker, jag har mitt stöd någonstans, och så där tror jag att det ser ut i varenda klubb oavsett vilken färg du bär. Så det har man en väldigt respekt för. Sen så är det väl som på alla nivåer, vissa funkar man bättre med än andra, rent kemimässigt liksom.
Men det är fint. Vi har ju haft Daniel Kinberg här, Bosse Andersson.
Jens Gustafsson som är manager, som just det, har förhandlat lite med dig också.
Och det finns en liknande aura av, vad ska vi säga, så här halv. Jag menar, Bosse Andersson stod ju kvar här efteråt i 45 minuter och körde den liksom. Han gör ju den när han pratar i 45 minuter. Ni har ju en aura av halvgalenskap omkring er. Det finns någonting som är lite likt liksom. Känner du det själv, eller är du inne i det så du inte märker det, hur galna ni är, eller?
Ja, alltså,
men det är en viss typ av speciell människa, om man säger
okay.
så.
Okej, ja, det har jag nog inte reflekterat över. Nej. Det var nog inte så
vilket
bra.
Vilket är tecken på att det är sant.
På ett positivt sätt.
Ja, men det är positivt. Ja, men det är det vi gillar ju här nere.
Men jag tänker ju att, så här, vill jag vara lik någon utav här, tänker jag ju spontant. Men det kanske
ja, men på gott ord. Ja, men jag tror att det krävs en viss typ av människa för att liksom...
Men det är väl dygnet runt jobb. Det är liksom dedikationen, det är passionen.
Ja. Och det är det jag tror att jag säger, att det är den jag respekterar väldigt mycket hos de andra. Att jag fattar vad de sitter med. Liksom. Mm. Sen om man är i Degerfors eller om man är i Örgryte eller i Hammarby, så är det liksom... Mm. Det är samma frågor. Mm. Sen är det olika resonans på liksom hur...
Ja, men det går inte att jämföra ändå vad sportchef gör.
Men hur ser det ut i Allsvenskan? Har du extra bra kontakt med någon sådär? Liksom? Ja.
Jag går bra ihop med Sonny Karlsson i Häcken.
Ja. Va? Bra.
Biros gamla gympalare.
Mm. Ja. Nej, jag gillar honom. Alltså så här, bra kemi.
Helt underbar gubbe.
Bra gubbe. Ja.
Innebandy varenda gång. Han hade ju bestämt att köra vissa grejer, så har man bara till honom att köra innebandy. Sånt. Ja. Absolut. Men vilken sportchef vill du vara? Har du haft en sån plan? Har du släppt den? Har du liksom återerövrat den? Eller vilken typ av sportchef vill du vara i det här? För en av Sveriges största, mest liksom, du vet.
Jag är ju relativt följsam, tror jag, som person. Så där. Det är nog min grej, att försöka liksom hitta läget och se vad behöver jag göra här och nu. Det är nog bättre på än att säga så här gör jag. Nu får ni anpassa er. Så att jag tror att jag är bättre på att forma mig än att forma. Sen är jag bra på att välja medarbetare. Det är min grej.
Bra. Mm. Hur blir man bra på det?
Svårt att svara på hur det så att säga har vuxit fram. Men om jag tittar på alla som jag har jobbat med, så blir ju det resultatet av hur bra man är på att selektera. Och det skulle jag säga kanske är min bästa egenskap. Mm. Att jag vet ungefär mina förtjänster och mina brister. Och utifrån det kan jag formera ett team runt mig som både gör mig bra och som gör AIK bättre.
Det är jäkligt spännande, förlåt att jag bryter in, men jag läser just nu boken Omgiven av idioter, just där att man är som person olika typer av färger, att man är röd, gul, grön och så vidare liksom. Ja. Och just det du pratar om, så att man är följsam och att välja personer runt omkring som ledare, det är jäkligt viktigt. Oavsett vilken roll man har, om man är i fotboll eller man är i media som vi gör och så vidare. Ja. Och jag tror att det tar ett ganska lång tid innan man kommer till den insikten själv. Liksom. Hur känner du att du har utvecklats på det sättet liksom, från när du gick in i AIK till nu? Eller var du redan så från början?
Så från början så var man ju ganska sådär nojig över att nivån på något sätt skulle vara så pass hög att man inte skulle kunna applicera sin kunskap på den nivån. Men det var inte så stor skillnad att sitta med en kille som var 15 år i ett individuellt samtal om hans utveckling, än att sen sitta med Daniel Tjärnström som hade liksom 4000 matcher i AIK och prata om hans, för att man pratar om ungefär samma saker. Och det är det som är så härligt, att utgångspunkten är 11 mot 11, målen på kortsidorna, och så hur gör vi det här bra. Och så har man det som bas i allting man gör, och då blir det lite enklare att förhålla sig till det än om man ska liksom sitta och fundera över meriter och herregud, och den här personen, han har ju uppnått mycket mer än vad jag har gjort och sådär. Utan hamnar man på kunskapen om spelet, och sen så tar man det därifrån, och så ett ledarskap och någon slags humanistisk syn på att det är människor vi jobbar med, och liksom inte någon slags sån här FIFA manager som vi håller på med, ja. Som många håller på med, ja. När man spekulerar med det. Det vill bara ta bort honom. Ja. Okej, okay, vilken skön människosyn. Ja. Ja, så jobbar vi.
Ja.
Så att det mm.
Ja.
Finns det en konflikt med liksom den individuella strävandet, vad du vill uppnå som människa och sportchef, och det här kollektiva att du tillhör någonting eller underordnar någonting mycket större, nämligen en historik och fansens legitimitet om vem som äger en klubb och sådär, eller hur tänker du kring liksom AIK och dina egna, och vem äger en klubb, vem är det som äger en klubb egentligen?
Mm. Ja, det är spännande. Jag har ju fått fundera lite grann hur jag ska förhålla mig till all den liksom, politik som pågår i klubben. Vi har precis haft ett årsmöte där man har valt en ny styrelse och sådär. Mm. Och det finns säkert de som tycker att man borde gå ut och ta ställning och vara för eller emot eller tycka saker och så. Jag ser inte min roll som det alls. Nej. Jag är tjänsteman. Jag har ett uppdrag att utföra utifrån de förutsättningar som medlemmarna säger att vi ska göra det här. Nu har de utsett en styrelse. Då kommer styrelsen i sin tur tala om för mig ungefär vilka riktlinjer jag har att hålla mig inom. Och sen gör jag det. Mm. Det är mitt uppdrag. Vad jag tycker om det är rätt ointressant för processen i sig. Det kan jag prata med liksom, min tjej om hemma om jag behöver få ur med det.
Mm.
Men jag måste också vara medveten om att det kan imorgon vara ett extra årsmöte som gör att vi byter ut hela ledningen.
Mm.
Jag ska vara kvar. Om jag då har tagit en massa ställning i det här och sagt att ja, men han tror jag på, han tycker jag är värdelös och hon borde inte få vara med och så här. Okej, nu ska jag jobba mer. Mm. Den jag pekade på här alldeles nyss, nu är det vi som ska jobba ihop.
Ja.
Då har det försatt mig i en situation som gör att det blir väldigt mycket svårare för mig att göra ett bra jobb i klubben. Och så liksom rent filosofiskt försöker jag förhålla mig till det. Jag förhåller mig till den verklighet som är idag. Och så gör jag det bästa utav den situationen. Och sen får andra bedöma om det är tillräckligt bra eller inte.
Det känns som att Björn, du har ju varit den som har varit det stabila i AIK på ledningsnivå liksom, under väldigt lång tid nu. Vilket kanske har verkligen gjort att ni har nått framgång. Andra klubbar som kanske också har kaos i styrelser och på högre nivåer kanske svajar lite mer, men i AIK så har du varit det stabila tillsammans med vissa spelare, Nisse då under väldigt lång tid, Pärtan till exempel. Tror du att AIK hade varit lika starka om det hade sett ut på ett annat sätt, att du hade fått gå, eller har ni stått för den stabiliteten?
Ja, det vill jag ju tro och hoppas såklart. Jag vill ju tro och hoppas att jag gör ett bra jobb utifrån de förutsättningarna som finns.
Mm.
Sen kommer vi ju träffa fel ibland.
Mm.
Och det är inte så att vi har liksom tagit rätt beslut i varenda fråga. Och det gör ju ingen. Absolut inte. Men topp tre i allsvenskan 7 år i rad. Så här, ja, men det säger någonting.
Ja,
det säger någonting verkligen. Om vad vi har gjort, vad stabiliteten är. Och stabiliteten ligger i den dagliga verksamheten, det vill säga det spelarna och tränarna gör varenda dag. Och spelare som vi köper och säljer. För vi har ju samtidigt som vi har kommit på den resultatraden byggt en ekonomi som är den bästa i klubbens historia.
Mm.
Så att om vi kan förena de två sakerna, ja, då har vi ju presterat någonting. Sen har vi inte vunnit.
Mm.
Absolut inte. Sen 2009. Så är det. Vi är smärtsamt medvetna om det.
Mm.
Men det tar tid att bygga saker och ting över tid. Det bara är så.
Är du trött på att komma tvåa?
Som fan.
Ja.
Oh, det är vidrigt.
Ja.
Och sen då försöka på något sätt försvara det med att säga, men vi bygger över tid. Men så är det. Tävlar man mot.
Har styrelsen också varit det? Är det därför liksom ni verkligen har satsat i år? Att så här, nu har vi förutsättningarna. Nu jävlar.
Jag tror inte att det finns någon som vill komma tvåa.
Nej.
Det är ju liksom trams.
Ja.
Så att det är ju inte det. Men det är klart att om vi har förutsättningar som vi själva har skapat oss genom kloka, bra beslut, bra hantering, talangutveckling.
Mm.
Det är klart att vi ska försöka nyttja det på ett sätt som gör att vi kan leva så nära drömmen som möjligt.
Ja. Är det en chansning i år att lägga så mycket pengar som man gör? Alltså att man gör den satsningen? Eller har ni liksom kalkylerat att det ska hålla ekonomiskt över tid också med en sån stor satsning? Liksom.
Det är extremt svårt att planera långsiktigt i fotboll. Det finns alltid en får vi in en ny styrelse, vi får se vad de säger, men det är klart att det finns alltid en ambition, känner jag, av folk som kommer in i det och säger så, vi ska göra en femårsplan.
Ja.
Okej. Okay. Ja. Igår så drog våran inneback under benet här. Mm. Hur ser det ut i femårsplanen? Mm. Vad fanns det med någonstans? Mm. Så det händer hela tiden saker som gör att man måste reagera, parera och liksom justera. Mm. Vilket gör att fyra fönster bort just nu, det är inte så jävla intressant. Sen kan vi säga så här att vi ska bygga våran verksamhet på att antingen sälja spelare och då behöver vi fatta de här besluten över tid. Sen kommer inte det gälla varje fönster, men vi behöver var tredje fönster kanske göra en stor försäljning. Mm. Och då måste vi ha en plan för det. Då måste vi rekrytera spelare i en viss ålder, med en viss sorts pass som gör att vi vet att vi kan sälja till vissa ligor. Mm. Vi måste liksom ha en långsiktig plan för det. Det kan vi ha. Mm. Sen ska vi då ha en tränare som tar ut den här spelaren, spelar honom, tror på honom. När han har det tungt så ska han bara fortsätta att spela honom. För vi vet att det är det som kommer att betalas över tid.
No. Fans har ju pratat mycket om det här just att just med Stefanelli. Han är ju en sån spelare, men som kanske har det lite tyngre nu och inte fått spela.
Yep.
Hur ser du på det?
Ja, men det är ju så det är. Ja. I en klubb så tror jag att det är alltid spelare som liksom känner att de kanske har en högre potential än vad vi utnyttjar dem till just nu. Och Nicolas har det tufft just nu. Ja. Så är det. Samtidigt så vinner laget och forwards i mål. Och då är det väldigt svårt för en tränare att liksom byta fot helt plötsligt.
Hur kommer det sig att du tror att han fick stå åt sidan trots den hösten nu i inledningen? Vad var det som gjorde det?
Ja, det får Rickard svara på egentligen. Ja. Så det är hans, så att säga, det är hans jobb att ta ut det laget som han tror mest på för stunden. Så är det. Sen är det klart att det ligger även i hans uppdrag att ha någon slags långsiktig idé också om hur klubben ska kunna växa över tid. Men det primära för honom är att vinna nästa match. Och liksom
du själv också har sagt någon gång att du tvingade in Robin Quaison istället för Helge Danielsson tror jag var i spel för att du ville se det.
Ja, vi sålde Helge för att då visste vi att det är bara Robin kvar.
Ja. Tänker du också när du liksom värvar spelare att den här har jag köpt, nu kommer vi ge honom kanske 10 chanser, den här har vi lånat in, han kanske bara får 2-3 chanser, för det är ju också mycket snack om att så här, spelare som man köper de satsar klubbarna med på mycket hårdare.
Alltså, det resonemanget såklart finns ju i botten, men jag skulle säga att Nabil Bahoui som kanske är så som jag ser det kanske vår bästa spelare just nu. Mm. Han är ju den som har kortast tid kvar på avtalet. Ja. Att han liksom inte skulle spela på söndag och för att det vore bra för AIK inom 2 år. Nej.
Mm. Vi måste spela bästa. Men där har man köpoption, va?
Så är det ju. Ja. Sen så är det ju så att även om vi är överens med klubben så ska vi bli överens med spelaren. Säger han att han vill ha 10 miljoner i veckan, då blir det ingen affär i alla fall. Så det är ju lätt, det här med optioner är... Ja.
Det. Finns det några sätt att gå runt den här ekvationen att den som har mest pengar alltid vinner?
Det är väldigt få som har liksom lyckats. Det handlar ju mer om att någon annan kör i diket och det är därför man vinner. Mm. Så om Norrköping gjorde det, Leicester gjorde det, men hur ofta händer det?
Mm. Östersund har ju haft en egen, nu har de ju inte vunnit någonting förutom cup, va? Mm. Mm. Men de har ju haft en helt egen väg som de har huggt sig genom djungeln på. Liksom.
Verkligen. Vilket är jättehäftigt, för det bygger ju också utifrån det vi pratade om förut. Det är ju mer en fotbollsfilosofisk idé som de driver och som de verkligen rekryterar utifrån. Och sen så försöker
och har jobbat med övertid med.
Ja, verkligen. Herregud. När jag var i Väsby så mötte vi Östersund. Mm. Det var inte så jävla sexigt kanske. De har inte börjat den resan än.
Har du någon gång funderat på att plocka en broa?
Det är klart att hans namn så där utifrån att han är en bra allsvensk spelare finns eller har funnits på våran radar, men vi har gått för andra.
Mm. För han har ju också ett AIK hjärta och historik, antar jag.
Ett förflutet.
Ja, ett förflutet i alla fall.
Ja, det har han. Ja. Nej, men han är superhärlig. Han har ju fått liksom jag tror att hans resa har nog blivit optimal utifrån de förutsättningar som han gav sig själv lite grann. Han ställde till det lite grann för sig själv. Mm. Och utifrån det så har det blivit väldigt, väldigt bra. Mm. Det här med liksom Dalkurd och allt vad det gav. Och sen in i Östersund. Så jag tror att den resan passar honom bättre än liksom storstadsresan.
Ja. Nu när ni har gjort så många värvningar, måste ni vinna Allsvenskan i år?
Nej, måste. Ja. Nej, det är klart att vi inte måste. Det finns ju aldrig något sånt. Men vi vill göra det.
Ja.
Absolut. Vi vill och vi tror att vi kan göra det. Mm. Men det är inte så att klubben går under om vi inte gör det. Det är så det är.
Ja. Europaspelet då?
Förlåt, kör.
Europaspelet då? Mm. Där har ni inte heller liksom gått vidare. Nej. På väldigt, väldigt länge.
Nej.
Är det en förutsättning för att bygga klubben ytterligare, lite som Malmö jobbar, att de ser sig själva, vi ska gå till Europa liggruppspel minst. Mm. Och de kalkylerar med att de kanske inte gör det någon gång.
Ja.
För dit måste ni också komma ekonomiskt.
Ja, vi är ju på väg liksom åt det hållet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mm. Sen får vi ju se hur rätt vi träffar med de spelarna vi har tagit. Ja. Men det är definitivt vår ambition.
Ja.
Så är
det. Det är kul tycker jag. För att det är länge sedan Allsvenskan var så delvis jämn, med tanke på att det är många lag som satsar. Kanske inte jämn ekonomiskt för att Malmö har sprungit ifrån, men det är många som har en god ekonomi. Liksom. Förhåller du dig till de andra lagen på så sätt att du säger att fan, nu värvar de här, nu måste vi stärka våran trupp ytterligare?
Nej, jag utgår från våra förutsättningar helt och hållet, men förutsättningarna speglas ju, det är så här, vilka lag är i semifinal i Svenska cupen? Mm. Det är troligtvis de fyra bästa lagen just nu i Sverige. Det är väldigt så här, det är krasst så.
Ja.
Och det stämmer nog överens både ekonomiskt och liksom sportsligt. Så där.
Mm.
Det är så det ser ut. Häcken möjligtvis då, men då, ja. En 1-0 torsk mot Djurgården som, det är
kanske bara Norrköping som har underpresterat lite just nu.
Ja, de kanske inte riktigt har fått till det, men samtidigt de har bytt mycket spelare på kort tid igen och liksom ska bygga någonting. De behöver mer tid, tror jag också.
Vi ska fortsätta med det ekonomiska och pengar och Isak, så bara fråga en kort sak där om, jag menar, AIK har alltid varit boendes ute på landsorten då, vi kan ju kalla det Göteborg, va? Så har vi pratat om det många gånger här också, när AIK kom till stan, vilket lag man än höll på, så det var ju liksom laget att slå allt det, men det är som du lever varje dag i. Men nu finns det ju en annan, jag menar, Malmö kör ju sitt och kallar resten av lagen i Allsvenskan för de övriga deltagarna, va?
Ja, det stämmer.
Vad liksom, känner ni liksom, hur tänker du kring den grejen, att Malmö också liksom steppar upp i det här, att ta sig ton och faktiskt har levererat vinster de sista åren rätt mycket också.
Exakt. Liksom. Så, att, och så länge du gör det, så länge du liksom levererar, så då har du ju all rätt i världen och slår dig på bröst, tycker jag.
Ja.
Du får vara en pompös vinnare, det är helt okej för mig.
Ja.
Det är så, jag är bara avundsjuk.
Det här fönstret då, vad ger du det för betyg? Om du skulle sätta 1-5, det är väl en 7 då eller?
1-5 och 7. Jag vet inte, det är vi har väl än så länge gjort både lång- och kortsiktiga grejer, vilket jag tycker är styrkan att man kan göra. Att man kan skriva med Bilal Husseini, som jag tror kommer att bli en fruktansvärt bra spelare över tid. Och man kan låna Nabil Bahoui. Sådär. När man gör båda två, då är jag nöjd. Det är när man bara klarar av en sak i taget som jag känner att då är klubben haltande. Mm.
Men det är högsta betyg?
Högsta betyg är om vi lyfter bucklan i Allsvenskan och vi går till gruppspel i Euroleague. Då är det högsta betyg. Allt annat är sekundärt.
Har ni haft några planer med Isak-pengarna? Bosse Andersson var här för Djurgårdens sportchef. Han pratade mycket om att de pengar som kom in inte nödvändigtvis skulle spenderas på nya spelare utan skulle stoppas i andra hål för att bygga ekonomi och framtid. Och sådär. Har ni haft någon plan med det där? Eller har det ändrats eftersom det är organiskt? Liksom?
Det tillsattes ju en arbetsgrupp som skulle jobba med det där. Jag kan inte säga att utfallet av det blev speciellt brett, utan det är för våran del, så är det väl alla, för alla ansvariga inom respektive område så slåss man ju för sin sak liksom. Ja. Om jag jobbar med ungdom så vill jag ju ha så mycket resurser som möjligt till det, jobbar med dam så vill jag ha där och jobbar på kontoret så vill jag liksom köpa.
Men det fanns en plan att det skulle, att hela AIK system skulle få någon, eller ja, AIK fotboll åtminstone skulle få.
Ja. Ah, okay. Och det kan man väl säga att det, så är det väl generellt eftersom vi lägger mer pengar på fler saker. Jag har svårt att se att damerna har haft en större budget i en liksom, andra ligaspel någonsin till exempel. Mm. Och det blir ju en effekt av att man har mer pengar. Liksom.
Ja. Enligt årsredovisningen så sålde ni för 94 miljoner tror jag att det var förra året. Mm. Hur kändes det?
Det känns bra. Mm. Det är med stolthet som man kan konstatera att vi klarar av att förädla det vi bestämmer oss för att satsa på. Sen om det är Ebenezer och Fori från Ghana eller om det då är Alexander Isak från Bergshamra. Det är häftigt att liksom peka och så konstaterar man att nu vårdar vi det på det här sättet och sen så kan vi casha in. Mm. Det är en häftig process.
Har ni någon klausul där på honom? Att vidareförsäljning, om att det kan trilla in mer? Liksom?
Avtalen är ju som alltid så här sekretessbelagda. Men det man kan säga är att det är inte bara fasta övergångssummor.
Nej.
Kan man
säga. För det har vi också hört, att de uppgifterna som har varit i media och den siffran som har varit, att den är egentligen mycket lägre än vad ni faktiskt kommer få. Att det är egentligen över 100 miljoner.
Okej. Okay. Mm. Ja, blir det så är det bra.
Ja. Ser du
för det som glittrar? Inte, ja, exakt. För det som inte ser och bara hör så kan jag säga att det glittrar i Björns ögon.
Det
bara så att
ni slager SM.
Ja, det är kan ni tolka det nu?
Det är väl också en av lyssnarfrågorna. De ville höra allt om Isak-affären. Hur gick det till? Liksom? Det var ju ändå Barca, Real Madrid, Dortmund, största klubbarna i världen.
Nej, men vi bestämde oss tidigt för att det var en bra taktik att jobba tillsammans med spelarna och hans rådgivare. Mm. Det är lätt, man kan tycka då så här, ja, men det är väl bra att sätta press från olika håll och använda sig av olika nätverk och så där. Problemet är oftast att eftersom alla vill tjäna så mycket pengar som möjligt, det liksom ligger i sakens natur. Spelaren vill ha så mycket som möjligt, agenten vill ha så mycket som möjligt, vi som klubb vill ha så mycket som möjligt. Om vi då blandar in ytterligare personer i det här så kommer det, då är vi tillbaka till finnen att då måste vi baka en större kaka.
Ja, det är
kanske inte helt enkelt.
In med gästen.
Ja. Precis. Och därför bestämde vi oss tidigt för att gå med spelarens agent. Mm. Försöka göra någonting tillsammans med honom och med familjen då. Alexanders familj som var väldigt involverad i det här. Och jag med facit i hand kan säga vi gjorde rätt. Mm. Vi tog rätt beslut. Vi var inte i närheten av de här summorna under den perioden när vi försökte liksom göra det på ett annat sätt. Mm. Där vi försökte ha liksom en mer öppen budgivning och se vad som skulle komma in och sådär. Utan när vi väl började rikta kraften tillsammans med spelarens agent, då det var då det tog fart.
Men det finns ju alltid liksom, du vet, gubbiga, gnälliga män i medelåldern som undertecknar så kanske kan känna att tänka att hörde ni säkert också att ska man sälja, han kanske ska stanna här först och så. Fanns det några dubier och tankfunderingar hos dig att men han kanske ska vara kvar i svensk fotboll något år eller två till?
Det är ju en känslomässig tanke. Bara. Mm. Ska du säga till en kille som inte har fyllt 18 att du får inte bli ekonomiskt oberoende nu för att vi tycker att det vore bra för svensk fotboll att du är kvar här i Allsvenskan. Det är en korsbandsskada bort och sen har du släckt hela den där ekonomiska framtiden. Så att när det handlar om de här nivåerna av pengar och liksom sportslig utmaning och utbildning i det här fallet, så det går liksom inte att så här, sätta sig själv över det och säga så här, nej men det är nog bra för dig om du, det är inte realistiskt.
När kom Barca in i det här snacket? För det var, jag tror att du nämnde det ganska nyligen att, och det har inte kommit fram tidigare.
Nej.
När kom de in?
I samband med att Real Madrid var in.
Ja.
Det finns en liten...
Det finns en konkurrens mellan dem.
Uppenbarligen.
Liksom. Ja, man märker av det.
Ja, det gjorde vi.
Ja. Hur var det liksom? Slog hjärtat extra snabbt liksom?
Nej, alltså jag, så som jag fattade det så var ju deras liksom... De sa, vi kommer aldrig kunna betala mer.
Nej.
Det är inte våran grej.
Nej.
Vi behöver övertyga spelarna att det är vi som är liksom alternativet.
Ja.
Så. Och det lyckades de inte med.
Att göra såna här affärer som du nämner, det och de klubbarna som kommer in. Det känns som att man bara kan göra de affärerna med hjälp av ett visst antal agenter idag.
Stämmer.
Har du jobbat med... på den nivån tidigare, liksom med de agenterna? Eller är det bara vid de här affärerna det kommer in de få?
Ja, alltså, det, i det här fallet så den agenten som liksom var den som satt på nätverket för att göra det här har jag inte jobbat med eller hade jag jobbat med faktiskt lite tidigare och vilket gjorde att det blev lite enklare då att när vi väl skulle in i det här sen. Sen jobbar ju agenterna idag extremt mycket i nätverk.
Mm.
Så att det här med att det är en agent eller sådär, så funkar det inte.
Nej.
En lite löjlig fråga som man tänker, alltså, vilken kontakt har du och AIK med Isak nu? Har ni släppt det eller är ni med Mona om, hör av er, får han ringa? Alltså, hur funkar det? Finns det någon plan kring det?
Plan skulle jag inte säga, men det är klart att
det är väldigt
jag har hans och... jag har hans nummer och vi WhatsAppar ibland.
Ungdomligt uttal på den också.
Tack. För nu när han inte får speltid så har det ju ändå varit snack om att så här, ska han lånas ut eller någonting, och jag tror att det var i samband med övergång, om det skulle bli ett Real Madrid, att det var snack om att han skulle lånas tillbaka för att Real fick ju inte värva.
Men det köps då.
Ja. Mm. Så att, hur har ni sett på det liksom?
Det är klart att vi förhör oss alltid. Sen så är ju inte nästa steg för honom att gå tillbaka till den nivån han kom ifrån. Och det är väl så lite grann tror jag också som han resonerade i liksom klubbval. Så där. Det är klart att han kanske kunde ha gått till en annan klubb. Säg att man går till Anderlecht istället. Men om man då inte slår där och blir utlånad, då blir man ju utlånad till liksom Mittjylland istället. Och från Dortmund så kan man gå inom Bundesliga kanske. Så det är klart att alla ramlar ner ibland, men fallhöjden liksom är så mycket högre om du tar liksom sikte på toppen direkt.
Mm. Du pratade tidigare om att när ni värvar och spelar, ni kollar på att ja, men vi kanske måste ha en Isak-försäljning, kanske inte på de nivåerna, men under vissa år för att klara sig. Vem är nästa sån i AIK?
Ja, vi försöker ut planeringsscenario ha någon per lagdel som vi liksom, han är det. Mm. Så.
Ni har fått bud på Kristoffer Olsson?
Ja, det fick vi nog.
Mm.
Precis. No. Jo, nej, men det fick vi nog. Men det är väl inget sådär som är liksom varken han eller vi har speciellt intresserade av. Så
det blir var för lågt, eller?
Det blir lite sådär icke-grej.
Ja,
ja, men och någonstans så handlar det också om att, även där att spelaren ska känna så här, men det här är nästa steg för mig.
Ja.
Då blir det ju intressant för oss. Ja. Så länge han bara säger nej, då är det ju, inte, då är det ju skitsamma.
Mm.
Om vi är överens eller inte.
Och i anfallet har ni Stefanelli, antar jag då, eftersom han är bland de yngre.
Han har ju en bra försäljningspotential utifrån profilen. Sen är det ju klart det är svårt att sälja spelare som inte spelar.
Ja. Backlinjen då? Vad ser du där?
Ja, Jesper Nyholm kanske var den spelaren med den tydligaste profilen där utifrån att han är relativt ung som mittback, ska vi säga.
Mm.
Och bra med bollen och en snabb spelare på så sätt. Så att, där behöver vi nog fundera lite grann. Sen har vi ju ännu yngre spelare än så i liksom Vasalund och så. Så att vi har ju där kan vi ha en längre plan än bara liksom nästa fönster.
Ja.
Finns det någon sanning i ryktet om Sebastian Larsson och om det fanns, ändras det med tanke på det som hänt med Nyholm igår, att man börjar fokusera på andra och släpper lite, eller kan man hålla två bollar.
Så det är ju som ett pussel att man, okej, nu tappade vi det här, då behöver vi få in det här. Just nu kan vi inte säga att det är centrala mittfältare som vi liksom söker på det sättet.
Men det är ändå Sebastian Larsson.
Exakt, och det är precis det jag har sagt också tidigare, ja, att när vi har fått frågan att liksom, ja, det kommer att vara intressant den dagen som han och hans familj bestämmer sig för att jo, men vi ska nog flytta till Stockholm. Det är klart att vi kommer att liksom titta på med vilka förutsättningar skulle vi kunna göra det här tillsammans med honom. Vad skulle det kunna ge honom? Vad kan det ge oss? Så att det är klart att vi kommer att göra jobbet. Så.
Hur nära är han att flytta hem då?
Det vet jag inte.
Han har sagt, agenten har väl sagt i intervjun nu ganska nyligen att de tittar på Stockholmsområdet, mm, och han har ju ett kontrakt som går ut med Hall nu till efter VM, så mm, den klubb som plockar honom, och det, om det blir Stockholm, den får ju en VM-spelare.
Så är det.
Så att det är ju alltid kul, liksom om man kollar på hemvändarna som varit de senaste åren, så är det en av de större tycker jag i alla fall. Mm.
En grej som jag plockar lite, vi ska ge oss in på så vi hinner med lite allsvenska Europa-delar, men jag plockar ner en bit där och så hittar den här som var inne på tidigare lite grann om att ha en utifrånblick på AIK. Mm. Och har man det, nu har jag ju skrivit lite om AIK i olika sammanhang sista veckorna på Twitter och mina sociala, det jag håller på med liksom. Och jag märker ju direkt vilket otroligt genomslag det får. Alltså från båda sidor. Mm. Både folk som tycker att man ska hängas för att man plötsligt blivit AIK-are, fast man har hållit på ÖIS sedan man var 10, mm, du vet, sedan man föddes. Mm. Och de som äntligen har du vet. Alltså det är så otroligt, det väcker så otroligt mycket känslor. Mm. Både liksom dåliga, du vet, hat och kärlek. Mm. Och men en grej som jag tyckte var så otroligt stort i det här, det var, vi har pratat om det innan, men det är kul att nämna det när du är här också, Nils-Erik Johansson, när han fick tvungen att berätta om det här beskedet. Men också då hur otroligt mycket kärlek han fick från hela fotbollssverige, mm, från alla delar då. Och det är ändå en representant då, för den yttersta representanten, mm, för den här klubben som väcker så mycket känslor. Hur är det liksom att vara i det, och hur ser du på det utifrån? Och är det något du tänker på dagligen när du har varit inne i det så länge? Eller?
Jag tror att jag har blivit relativt bra på att kommunicera utifrån de förutsättningarna. Jag vet ungefär hur mycket jag kan säga och vad jag inte ska säga och sådär. Mm. Sen är det svårt. Det är svårt att kommunicera. För att det är lätt att ryckas med och bli liksom passionerad och härlig. Mm. Och sen ska du svara upp för det. Mm. Vilket då inte alltid liksom är lika lätt.
Det gäller mycket i livet. Ja,
ja, men minst sagt. Så att det är klart att, men jag tror att det är det som det gör, att det formar ens kommunikationssätt, för att man är medveten om hur mycket det slår. Sen är jag ingen social media kille. Jag har varken Twitter eller Facebook. Jag har ingenting. Det är också ett medvetet val, för att jag känner inte att det gör mig bättre. Jag tror inte att jag blir liksom vassare på fotboll för att jag tar del av folks känslor runt fotboll. Så. Mm. Och det är det som är min core business. Det är att vara bra på fotboll. Så att jag rycks inte med lika mycket som en del i min omgivning gör.
Nej. Vilken klubb vill du att AIK ska vara nu och framåt? Liksom.
Jag vill att vi ska vara en väldigt massiv klubb. En klubb som liksom, har kraft och mod att göra saker både på kort och lång sikt hela tiden. Klara av den balansen. Mm. Det vill säga att göra så som vi har gjort i det här fönstret. Att vi också har haft modet att under alla de här åren som det har tagit att skapa den liksom, ekonomiska tryggheten. Våga stå för det. Och våga liksom, ge våra spelare möjligheten för att vi i vår tur då ska kunna bygga stabiliteten underifrån. Så att en modig klubb vill jag att vi ska vara. Och det modet i sin tur ska liksom utmynna i någonting väldigt, väldigt kraftfullt. Och det gör det bara om vi vågar stå för vårat mod.
Mm. Du har hållit på väldigt länge nu för att vara liksom sportchef i Allsvenskan. Så kanske, ja, men, om man jämför med andra, så Bosse pratade någon gång om att ja, men man orkar i 5 år.
Ja.
Hur orkar du? Liksom? Du... Mm. Hur uppfinner du dig själv? Hur hittar du ny kraft?
På träningsanläggningen.
Ja.
Varenda dag. Mm. Så tycker jag att vi har ett klimat som gör att man blir liksom lite nykär i arbetsuppgifter och man ser saker och ting på ett sätt som att säga, men okej, fan, vi kanske ska göra så här nu kan vi vrida på det här och vi kan ta in den här kompetensen i den här frågan. Så får den frågan en stor plats i vardagen helt plötsligt, vilket den inte har haft förut, och då förändras saker och ting. Så att det finns hela tiden så mycket saker att liksom justera i vardagen som gör att du kan aldrig somna till.
Ser du själv liksom bortom AIK, har du så här drömmar och mål personliga, så här, vill du testa på en annan liga eller liksom också bli proffs på något sätt så?
Alltså,
jo, du vill.
Ja, vem fan vill inte det? Nej, exakt. I slutändan, ja, så här, alltså alla de här som ska sitta i garaget och spela utan att någon lyssnar, men gör det då, så man håll det i garaget. Och det vill man ju inte, man vill ju såklart testa liksom sin kompetens och se hur vass är du då liksom, och på vilka nivåer, och lika mycket som lika lite skillnad som jag upplevde att vara liksom P16-tränare och sen sitta med Daniel Tjärnström, så är det klart att man vill ju testa de samtalen på liksom Serie A-nivå. Varför skulle man inte vilja prova det?
Ja, exakt. Ja.
Ja, men så är det.
Precis. Ja, men det är en grej, det är kul det där, för fotbollsspelare har ju liksom favoritligor möjligen då de följer och sådär. Har du något liksom favoritland eller lag där du kan se det liksom mer högre upp hierarkiska, att där funkar det, där skulle man, eller är det mer spelet du också följer i olika ligor i så fall?
Ja, det skulle jag nog säga.
Vad är det för favoritliga?
Allsvenskan.
Det är underbart. Rätt svar i rätt sammanhang.
Alltså, minst sagt, men alltså, jag är skitdålig på liksom så här, följa ligor på tv på söndagen. Liksom. Jag vet att det är 8000 matcher man kollar på tv.nu. Liksom.
Ja, det är
tv-matchen. Okej, okay, wow, nu kan jag se Burnley, Barnsley här. Nej, det kommer jag inte göra. Då är jag mycket hellre med familjen. Så att det är liksom... Jag är ganska svag på att vara ligasupporter på det sättet. Jag gillar kompetens utifrån att man kan lära sig saker och ting. Men jag är inte så säker på att man gör det när man slentrian tittar en lördag. Liksom.
Mm. Har du någon som du kollar på extra mycket nu som säger den här jäveln, den gör ett bra jobb liksom, där ute?
I motsvarande roll?
Ja, eller... ja.
Nej.
Nej. Ingen förebild liksom sådär.
Inte på så sätt. Nej, det kan jag inte säga. Utan det handlar mer om att man plockar saker och ting i liksom ledarskap och vad man tror är viktigt i vilken organisation. Men allting är så jävla lokalkulturellt betingat. Så jag tror att det liksom, du måste vara så vass på att förstå hur någonting fungerar för att du ska kunna lyckas i det. Så att om jag ska bli framgångsrik i Norrby så måste jag förstå vad den klubben är gjord av och vad det innebär och vara liksom tvåa i Borås och liksom, vad fan drivs vi av och på vilket sätt skulle vi kunna skapa någonting ur det som gör att vi liksom kan lyfta oss lika mycket som om man ska liksom vara i Galatasaray tror jag, hur man ska förstå det och politiken i det. När man har förstått ungefär hur det funkar, vilka krafter som gör vad med saker, då tror jag att man har ett bättre underlag för att fatta beslut som gör klubben bättre över tid. Mm.
Har du fått något förslag någon gång att så här, kom till oss utlandet?
Jag har fått lite utländska propåer, ja.
När och var?
När och var, det lämnar jag åt till memoarerna.
De kommer.
Att författa, ingen aning.
Om du behöver hjälp att skriva dem så hör av det.
Du är rätt bra på det.
Jag är bra på det. Vad var det för... varför sa du nej då?
För att jag har mitt drömjobb. Jag har ett jobb som jag inte tror att jag är klar med heller.
Du vill ju vinna guld.
Såklart, igen. Ja. Jag har vunnit allt. Jag har vunnit cupen och vunnit superkuppen och vunnit allsvenska AIK som sportchef. Sjukt stolt över det. Och så har jag 8000 silvermedaljer runt halsen.
Men vad är ditt mål nu då?
Nu är det att vinna igen.
Champions League? Europa League?
Ja, det blir ju nästa steg liksom, i det. Att växa vidare. Så att det finns liksom, det finns en oändlig utmaning, vilket gör att det är aldrig så att man växer ur någonting, utan man det finns alltid ett jobb.
Om du skulle placera AIK i en nordisk hierarki just nu, klubbar, hur skulle den se ut?
Spännande. Ur ett passionsperspektiv så är vi nog nummer ett, tycker jag. Det är flest som har mest passion. Ungefär så skulle jag säga. Antalet titlar är vi inte sylvassa, det är bara att konstatera. Men vi har en hög prestationsnivå, vilket är ganska få som har. Vilket gör att vi hamnar väl någonstans topp, säkert, topp fem i Norden.
Vilka är de andra då, klubbarna?
FCK har ju en riktig dipp just nu, vilket är intressant också att se vad som kan hända. För de har ju ofta liksom bra kontinuitet med Ståle där och liksom hur de har jobbat. Men de har träffat fel i år. Sånt händer ju liksom. Men de är väl kanske den klubben som har bäst förutsättningar i Norden att göra det. Sen finns det väl någon klubb i Norge så där, tycker jag väl, som är Molde har gjort det bra med liksom över tid, och Rosenborg är ju liksom alltid Rosenborg, men det blir lite så här IFK Göteborgs känsla runt om, så här, men är det nu de är bra eller var det då eller så.
Vi hade Rauschenberg från BP här, dansken. Ja. Han pratade om att han sa FCK är liksom, de är ju bra. Men när han pratade om supportrapassion och det, så sa han ju överlägset enkelt att det är 1000 gånger bättre i Sverige än i Danmark. Ja. Det kan också kanske möjligen vara en liten del av varför det går som det går för FCK och att svensk fotboll är på uppgång. Det hänger ju ihop i någon mening. Liksom.
Malmö måste vara där också.
Det är de, absolut. Ja. Ja, men det är de.
Har vi någon annan klubb?
Nej, det är nog de här. Ja, Mittjyllan är ju en spännande konstellation. Det är ju liksom en ägare där som gör mycket saker. Det är ju ett av de bästa lagen i Europa för fasta situationer utifrån att de har...
Vi måste också hinna med lite lyssnafrågor.
Ja,
jag ska bara kolla på, när det gäller Nils-Erik Johansson och så. Du har ju skrivit så mycket och pratat så mycket och sådär, men hur kände du när du fick reda på det här? Det måste vara känslosamt.
Ja, det blir ju den omedelbara reaktionen är att säga, vad fan, kan inte folk få bestämma själva? Liksom?
Ja.
Kan man inte få bestämma själv? Varför måste någon annan bestämma åt det? När man har uppnått så mycket, när man har gjort så mycket bra saker, varför ska liksom... Nej, det är inte, finns liksom ingen logik i det, tycker jag, som är bra. Så det var det spontana, och sen så blir man ju väldigt praktisk och försöker liksom reda i allting som nu blir hans vardag, och hur ser en försäkringssituation ut för en spelare som tvingas sluta. Och det är ju när man behöver de här försäkringsbolagen som mest som man inser att okej, de gör inte bara det här för våran skull.
För han är nere på träningarna, berättar Sundgren här.
Han finns i våran vardag lite grann så där, för att mer hålla, tror jag, liksom ordning på dagsrytmen, men han får inte göra någonting. Nej.
Är det en ledarstabstanke du har, eller?
Just nu är det en humanistisk tanke.
Men det är också med eran historik såklart, med Torino och sen så kommer ju det här efter med David Astori i Italien och så där. Det måste också väga sig. Okej, det här är ju här, men fan, vilken jävla tur att vi...
Absolut.
Alltså det hade kunnat
bli riktigt tragiskt. Så att det är klart att den tanken finns också där, men det tar lite tid innan man landar där. Man tycker liksom det är för bedrövligt innan för att man liksom ska känna någon glädje.
Ska vi dra och lyssna på
frågan? Ja, jag får bara börja med.
Vi har ju bockat av en del.
Ja, jag vet, jag såg det. Vi ska låta dig jobba vidare och titta på värdelösa videos från konstiga agenter. Fan vad rolig den grejen var. Men det var en grej som jag tyckte, en fråga från en av lyssnarna som jag tyckte var kul här. Det var hur du som sportchef agerar om det är en spelare som inte får spela och som gör en intervju i tidningen eller något annat sammanhang och säger jag tycker att det är värdelöst, tråkigt och gråter ut där. Hur jobbar du med det, eller jobbar du så att inte det ska hända, eller har ni en plan för det?
Spelarna har väldigt stor frihet. Väldigt, väldigt stor frihet, och jag tror att det är bra. Och alla förstår att liksom, det var 11 som startade igår och resten tycker att det är rätt värdelöst. Det är ju så det är. Sen är ju grunden, spelarna har ju betalt för att träna. Det är deras vardag. Sen blir de uttagna ibland och ibland blir de inte uttagna. Det är ju så. Så att ur ett arbetsgivarperspektiv så får de det de ska. Sen är det selektering som liksom ligger som en del av det här. Och att folk blir besvikna om de inte får, det tycker jag är helt naturligt. Sen måste man alltid förstå vem man representerar och vem som betalar ens lön och att man ska vara professionell och sådär. Men ett visst mått av känsla, besvikelse och sådär, det får vi räkna med. Så att det är inget som är speciellt skraj för.
En fråga som någon också har ställt är då vad som händer med Denny Avdic?
Ja, han har det här året kvar på sitt avtal.
Det hade inte faktiskt med den förra frågan att göra.
Nej.
Jag vill bara...
Nej. Ja, ja, nej, han uttrycker sig väldigt...
Han är
extremt professionell utifrån så lite speltid som han har. Så det kan man väl konstatera.
Men blir han kvar eller?
Jag tror att han blir kvar.
Ja.
Ja.
Men hur känner du kring hela den situationen med Denny? För han var ändå en profilvärvning. Liksom. Varför tror du att det inte har liksom växlat ut fullt och blommat?
Ja, det sitter ju ihop med hur mycket speltid man får, hur mycket förtroende man känner och kanske vad man har för egenskaper i grund och botten. Det är säkert en kombination. Det är ju liksom varken han eller vi är speciellt nöjda med den här situationen. Det var inte så här vi såg det framför oss att det skulle liksom bli. Och så kommer det att fortsätta vara tyvärr. Vi kommer att träffa fel, spelare kommer att underprestera och den kombinationen gör att ibland blir det så här.
En sista då kanske, din syn på liksom, vi har ju suttit här och det är många andra har suttit där och sagt och skrivit att det stormar alltid i AIK, trots att ekonomin är god, så det är kaos på mötena och du vet, det är konstiga grejer så här. Men du verkar vara ju lugn som helst. Är det för att du är i stormens öga eller är det för att du liksom har lärt dig och hur man klamrar sig fast vid ett träd eller vad när det blåser, vad gör du då liksom?
Ja, jag känner så som jag, alltså Karlberg som är våran träningsanläggning, det är väldigt fredat från både ska jag säga liksom hybris och negationer på något sätt. Alltså vi lever i våran fotbollsbubbla där på ett sätt som gör att vi påverkas inte så mycket av det som händer runt omkring. För om vi inte vill själva, då kan vi öppna dörren och så kan vi släppa in problemen eller så kan vi liksom, beroende på hur vi känner att det skulle kunna ge oss energi. Men det är väl någonting som vi har skapat, tror jag. En trygghetszon i våran vardag.
Men en gång när det måste ändå gått fel, det är ju med Andreas Alm. När media är där och han är nära att få sparken och han leder träningen. Och Karlberg inte är en trygghetszon, utan det är väldigt kaosartat. Känner ni att du kunde gjort annorlunda vid det tillfället då?
Är det den dagen skulle vi ha stängt träningen.
Ja.
Men annars är det där intressant, för vi hade ju då som sagt Daniel Sundgren tidigare i veckan här och han sa precis samma sak. Han sa, det var ju folk som inte ens visste att det var möte i måndags liksom, hos oss bland spelare och sådär. Och det är nytt. Jag trodde ju att det liksom, ni hade de här dörrarna öppna, att det blåste igenom hela dagarna jämt. Och att ni levde med det. Men att ni liksom tätar till och så att ni håller stormen borta där stormen möjligen kan vara då. Men att ni
sköter vi ger spelarna ganska mycket information. Men den är väldigt så här, översiktlig och jag tror att de får känslan av att så här, de verkar ha koll. De hör nog av sig om det läcker i båten här. Tills vidare så paddlar vi på här.
Derby då på söndag, va?
Japp.
Första här stormatch inför allting drar igång liksom. Hur är känslan inför det? Det blir kul.
Ja, verkligen. Superroligt.
Vart är den spelas, är det på?
Friends.
Okay.
Den oerhört historiskt kopplade till 1815.
1815 på söndag?
Ja, det var ju varit lite surr där om att Djurgården spelar i hockey kvartsfinaler samtidigt som man ska spela den här och att det varit i support det blir lite stökigt att okay.
Nu är det därför den är så sen?
De kommer krocka med varandra så att Djurgården får välja mellan att gå på hockey och fotboll och sådär.
Så lyxproblem.
Det är
inget större problem hos er än.
Nej, det är lyxproblem men också kanske tråkigt kan jag tycka att fansen måste välja i det. Är det tillfället när man kanske vill stötta båda? Liksom?
Ja, och sen i slutet, vilka hänsyn ska vi börja ta då?
Ja.
Men hade ni velat spela den mitt på dagen eller tre? Eller?
Tre är klubbarna helt överens om är den optimala derby.
Men vem bestämmer kvart över sex då? I förbundet?
I slutändan så blir det de som tar ett beslut. Jag personligen tror att det handlar om tv-tid. Jag tror inte att det har med något. Vi spelade kvart över sex eller typ halv sju förra året. Kvartsfinal mot BK Häcken borta. Kan ju tänka dig hur jävla vilket tryck det var då.
På Rombergsvallen?
Ja, nästan. Bravida.
Ja, förlåt. Det är riktigt. De ledsna kranarnas del där. Ja. Det är underbart.
Var jag och Sonny där. Liksom.
Alltså TV-tiderna, de har ju mycket att säga till om. Såklart.
Ja, men så är det ju. Det är antalet kanalplatser och så en jävla massa matcher och så, okej, och då är det hockey.
Just
det,
söndag är det ju massa
C-more och så här. Så.
Men för när Daniel var här också, Sundgren, han pratade ju om arena. Han var ju inte sådär överdrivet förtjust. Det är många AIK som inte är, har jag förstått. Mm. Vad kan inte bygga en egen ny? Det var ju mark då, sa Henrik. Det är dåligt med yta. Så.
Ja, det finns ju ingen ekonomisk.
Men det där är ju en Roxette-arena. Det där. Det är ju konserter och Robbie Williams och skit går ju före.
Ja, det är en, precis. Det är en evenemangsarena. Så är det ju. Men
visste ni inte det? När ni, hade ni någon val överhuvudtaget på den där grejen? Eller var det bara att ni får det här? Och sen...
ja, valet var väl till ett två, va? Mm. Det var ju det.
Att alla tre skulle vara där?
Ja, det hade ju varit...
Det går ju.
Det är som Göteborg, där var ju alla att ta väl på samma.
Ja, men det är ju en annan hierarki där. Men du möter ju liksom Grimsås och skit. Det är en helt annan grej. Men var det som var att alla tre skulle vara på samma annars?
Ja, det var.
Var det uppe på?
Ja, absolut.
Finns det tankar överhuvudtaget på att bygga något?
Eller ligger det är klart att det finns tankar, drömmar och visioner, men realismen i det, att liksom hitta markanvisningar, hitta en ekonomi som ska liksom bära det här, ett arenaprojekt, det tror jag är utopi. Men okay. Jag är absolut ingen expert på området.
Så det är liksom Friends som gäller?
Just nu så är det ju så. Mm, okay. Men det är klart att vi ska ju, det är ett 10-årsavtal. Vad kan det vara?
Jag tror du tar lite för lätt på det här. Mm. Alltså att ha en arena man inte riktigt är kär i liksom, och känns som sin borg och man försöker och sådär. I längden känns det som en minusgrej att
men
ha.
I längden, ja, jag fattar vad du menar, men i längden så tror jag att det blir en generationsfråga. Att frågar du mina söner så kommer ju de inte ihåg någonting annat.
Ah,
så
för det kan
blir ju det en hemma. Det är vi jävla tröttmössor som sitter där och tycker att det var bättre för.
Ah,
så att det, jag tror att vi får bara ta plats i ledet istället.
Ja, bra. Vi ska runda av det. Stort tack för att du kom hit.
Tack själv.
Det var roligt.
Ja.
Och tack för att ni har lyssnat och för att ni har kollat. Fortsätt följa oss på Facebookgruppen och på Instagram och allting sånt. Så hörs vi nästa vecka, va?
Så blir det.
Är det Mats Gren som kommer då?
Ja, då är det upptakt.
Just det, sen träffas vi säkert där och vinkar åt honom på.
Härligt.
Ja, upptaktsträffen innan han åker upp till den till Arlanda.
Jag kan testa den på dig. Vi har en plan med att låta vi hoppas att inte man ska in kolla på den. Vi ska åka taxi imorgon till Arlanda och spela in i smyg. Kan det bli något sådär?
Okej. Okay. Alltså Mats har ju nu kan ju inte jag hans vardag, men han ger ju i alla fall intrycket av att svara på väldigt mycket.
Ja.
Han är väldigt så här öppen, känns det som. Han har ganska få filter, känns det som. Ja. I alla fall när de pratar om spelare. Mm. Så att det kan nog ge en del.
Ja, vi får se.
Kan väl, precis. Fake ring kanske samtidigt. Någon annan ringer in och så ser ni hur de reagerar. Så.
Just det.
Vi får se. Forlan är på väg.
Ja. Ja. Men du ska till Arlanda och upptäcksträffen.
Mm. Då ses vi där kanske.
Precis. Jag och Rickard och Henok.
Bra. Stort tack som sagt. Vi hörs och ses. Ta hand om er så länge och Forza Roma. Arrivederci.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.